Ja, och här har vi då skyddshandskarna.
Varför finns det så många modeller att välja mellan?
Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandskar gör halva jobbet.
Okej, då tar jag två.
Tegera Pro, skyddshandskar för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik.
Välkommen till Sanne och Svensson. Sveriges största hockeypodd faktiskt.
Nu får du väl ta och lugna ner dig lite. Nu får vi släppa lite grann på hybrisen.
Har jag svävat iväg?
Ja, lite grann tycker jag faktiskt.
Ja, vi är i alla fall framme vid avsnittsnummer.
Ja, vi är framme vid avsnitt nummer Petter Larsson Nilsson. Alltså tröja nummer 9 bar han när han spelade i Luleå Hockey. Och där fanns ju även en annan välkänd spelare med tröja nummer 9. Jag menar Håkan Bogg. Och Mora är väl starkt förknippade med varandra.
Håkan Grogg, ja, eller Håkan Blogg. Ja, han hade ett härligt namn. Men jag får säga, den är kanske bästa spelaren jag har spelat med, bortsett från lockouten, Kristoffer Ottosson, nummer 9. Eller den tuffaste spelaren jag har spelat med, Kalle Koskinen i Timrå. Eller den svåraste motståndaren, en av de svåraste, Tony Mårtensson i Linköping. Eller barndomsidolen, Thomas Rundqvist, som jag också hade som sportchef. Eller den roligaste spelaren att möta, Magnus Wernbloom.
Ja, men där finns ju även andra spelare som burit tröja nummer 9 som kanske inte är riktigt så kända för den breda massan. Jag menar, vi har Johan Hägglund i Leksand som spelade i den berömda krigarkedjan med...
Krigare!
Ja, Johan Hägglund spelade med Jesper Ullas och Johan Enekvist. Och om jag inte är helt fel på det så var det väl i samband med att den kedjan gick som den här ramsan skapades på Leksands ståplats från 10 år sedan någonting. Jag kommer säkert få skit för att det är fel nu, men jag inbillar mig att det var då.
Vi gillar i alla fall. Krigare! Krigare!
Och sen har vi faktiskt en riktig legendar här nere i Skåne som bar tröja nummer 9. Och då pratar vi om en riktig ikon i Rögle BK, och Lennart Åkesson.
Hjälp mig där, vem är Lennart Åkesson?
Ja, Lennart Åkesson är ju en spelare som var med den första matchen Rögle BK spelade på när de var ett hockeylag 1951 mot Skånes Fagerhult. Och sen var han med i Rögle BKs tjänst först som spelare, och sen var han som kanslist, eller vad man nu ska kalla det, i 63 år. Han slutade 2011. Det är ruggigt imponerande. Har sin tröja i taket, så det här borde du faktiskt veta.
Respekt. Ja, veckans stora snackis har ju varit Marcus Högström, eller får vi kalla den för Högström Gate. Ja, både du och jag, Johan, gick ju ganska hårt åt Djurgårdsspelaren efter det att han slog ner ordagrant Dennis Everberg i Rögle i tisdags. Vad säger du om situationen? Och...
Ja, det räcker väl att konstatera att jag kommenterar en sådan situation för att förstå att det verkligen var en situation som sticker ut från mängden. Jag har ju faktiskt gjort en liten policy för mig själv att jag inte ska hålla på och kommentera den typen av situationer. Men det här var ju någonting annat än en tackling som skedde ute på isen. Det här var, för mig var det ett rent överfall.
Ja, du brukar ofta vara snäll därför, eller snäll, eller jag vet inte. Men när folk skriver på Twitter så brukar du hänvisa till mig de här tacklingssituationerna. Men nu gick du i taket lite, den här Högström. Och jag var ju också kritisk till det här som Högström gjorde, och... Många har någonstans linda in sig på att men det är Everberg som börjar, för han har ju en hög klubba. Jag har pratat med lite olika domare om just den här situationen, att det bör inte alltid vara en utvisning för att det är en hög klubba till exempel, för att klubban i det här fallet nuddar hjälmen. Så att det är ju egentligen Högström som börjar situationen också, tycker jag, genom att rycka tag i klubban. Och missförstå mig rätt, jag förstår att Högström rycker tag i klubban, för han står lite frustrerad, han får klubban lite lätt mot huvudet och drar tag i klubban. Jag förstår den delen. Men det som Högström senare gör i situationen efter att Everberg har delat ut en lätt smäll, det är såklart inte okej.
Nej, alltså det är så på så låg nivå så att jag vet inte vad jag ska ta vägen. Alltså att han tar tag i nacken på det sättet. Jag kanske överdriver nu, men för mig är det som att dunka ett huvud rakt in i en vägg. Att du har, för det blir ju liksom ingen... Det blir ju ett motstånd direkt när du delar ut smällen mot en spelare som inte bär hjälm. Alltså det är ett så... Ja, han tappar ju det fullständigt i min bok, Högström.
Ja, nej, det är helt enig där. Men tappade SHL det också lite eftersom de inte anmälde det direkt? För både du och jag, vi vaknar ju som klockor dagen efter match klockan 8 för i stort sett kolla vilka anmälningar som dyker in ibland. Och just den här specifika händelsen, samma som Jesper Petterssons skallning, det var ju bara en... Man satt ju och väntade på att SHL skulle lägga upp den på sin hemsida, men det hände ingenting där.
Nej, ja, Jesper Pettersson kom ju ut som den skulle klockan 8, men så tänkte jag bara, vad är det som händer? Kan det vara något särskilt här som pågår? Och så jag tänkte, jag går inte loss på det här förrän jag verkligen har konstaterat att det kommer inte att anmälas. Så ja, jag fick ju ringa till Johan Hemlin och Thomas Torsbrink för att verkligen reda ut så att... att det var sant att det inte skulle anmälas. Så då började ju Torsbrink hänvisa till att det inte fanns något skrivet kring det här, så att säga.
Mm, exakt.
Och det var då lite grann jag gick i taket hur det inte kan vara möjligt att den typen av grej, att det inte finns reglerat på något sätt, så att säga.
Och det jag tyckte man kunde hänvisa till, det var ju ett avsiktligt försöka skada en annan spelare. Men jag vet att det finns ingen policy, absolut inte, men man har varit väldigt reserverade genom att anmäla spelare just med ett avsiktligt skada, för att det kan ju vara en crosschecking situation också framför mål som folk då skulle kunna säga, ja, men det där är avsiktligt. Det är avsiktligt för att skada. Men jag tycker att det här var ju sånt extremfall när det, på sättet det sker, och just hur han håller handen bakom huvudet, att man hade kunnat applicera den här. Men det gick ju, när man läser domen, ja, det har aldrig varit en sån genomförlig dom från disciplinnämnden. De var ju alltså inne på förorden på regelboken för att kunna hitta någonting och luta den här avstängningen på.
Ja, från början var det ju inte anmält, men senare på kvällen så visade sig ju senare att det blev anmält. Men både du och jag har ju säkert fått höra detta här under veckan, eftersom vi ändå var rätt så öppet kritiska att vi drevade oss till det här. Vad tänker du om de tankarna? Att var det så att de faktiskt gav vika för att det blev ganska mycket storm kring det hela?
Ja, nej. Både ja och nej. Jag tror att de insåg att det är en ohållbar situation. Jag menar, när andra spelare reagerar så starkt, Roger Rönnberg reagerar så starkt, alltså alla i den enade hockeyfamiljen på något sätt reagerade på den här situationen. Men det var faktiskt så här att Djurgården fick besked av SHL onsdag morgon, alltså dagen efter Högströms smäll, så fick man besked om att det här caset är inte stängt, utan vi fortfarande granskar, vi kollar regelboken, vi återkommer när vi har mer information, men det kan bli en anmälan. Det fick Djurgården veta, så att ett drev var det absolut, men jag ska inte på något sätt att vi ska känna oss skyldiga, vi som skrev eller tyckte om det här, att SHL enbart därför, utan de meddelade att det här fallet är inte avslutat.
Nej, men tror du ändå inte att de påverkades av det, till exempel när en sådan som Roger Rönnberg är ute och uttalar sig, då ryggar man ju tillbaka och tänker, okej, det här kanske vi måste ta tag i.
Ja, och bakom kulisserna tror jag också var väldigt, väldigt många spelare som reagerade också och tog kontakt med olika instanser. Det är de uppgifterna jag har fått. Så att, det handlar ju någonstans om att man har gjort ett arbete för spelarnas säkerhet. Och om man då bara nonchalerar det här, så kan man ju då spola ner spelarnas säkerhet i toaletten och bara skita i det arbete man har ju lagt ner de här 3, 4, 5 senaste åren.
Men om vi ska vara helt ärliga, så nu har de ju lagt någon form av praxis kring det här, och det blev 3+1 för Högström. Ja, alltså jag känner mig ju ändå inte helt bekväm med att det bara blir 3+1 på någonting som jag ändå anser vara så grovt. Om du liksom ställer det i proportion till andra saker som kan ge till exempel 5 matcher.
Ja, alltså jag tycker till exempel att Anton Hedmans smäll som han delade ut några dagar senare, en tackling, den var ju mildare så tillvida, alltså, än vad det Högström gjorde. Men sen finns det också, vad får vi kalla det, dinosaurier, eller de som lever kvar i lite gamla tider. Det här, alltså så här, för 15-20 år sedan, det hände, den här typen av situationer hände och det passerades. Det var liksom ingen riktigt som, det blev ingenting. Det var en del av hockeyn. Kanske inte exakt att man håller det i huvudet, men situationer som uppmärksammas idag vart inte uppmärksammade för 10, 15, 20 år sedan. Men någonstans har livet, det har gått vidare, hockeyn har gått vidare, samhället. Så att, jag menar, man kan inte göra det man gjorde på isen för 20 år sedan. Jag har ju själv gjort extremt fula grejer, vilket jag ofta får höra. när jag kommenterar såna här saker. Men du själv då? Ja, absolut. Jag har gjort svinfula saker. Medvetet och omedvetet att jag skadar folk.
Du menar på att du har gjort det medvetet?
Skadat, ja.
Du har det alltså. Du är ett sånt riktigt ärkesvin så du har gjort det mot någon helt medvetet.
Absolut. Ja, det är väl ingenting man är stolt över. Och jag är väl den som står på barrikaden och pratar om hjärnskakningar. Men det var, kan det ha varit 2005, 2006 där någon gång vi Timrå mötte Brynäs. Och då hade vi, Timrå mötte alltid Brynäs mycket på försäsongen. Då hade de en ny spelare, en finn, som hette Arneo. Minns du det?
Ja, jag minns, jag känner igen namnet, men jag kan liksom inte placera vad han var för spelartyp, ja, eller så.
Han var riktig flipperkula. Han åkte runt och tacklade allt och alla. Bra fart, kanske ingen som skulle göra mål och poäng, men han körde på mig rätt fult på försäsongen och snacket var hela tiden om hur tuff han var. Så var det en situation och tänkte, men nu får markera liksom. Han ska inte åka runt och tro att han är någonting. Och så vände han upp ryggen och då satsade jag så in i bänken hårt på honom. Tackling rakt i ryggen, huvudet in i sargkanten. Han fick av med hjärnskakning. Och du ser ju nästan att jag skäms när jag sitter här nu. Med det jag vet om hjärnskakningar nu. Och då att man har delat ut den här typen av smällar. Men absolut, det var medvetet. Jag har också fått direktiv av tränare genom åren som har sagt att du får ta en utvisning där. Men se till att han inte spelar någon mer den här matchen.
Kan man säga att du har fått lite karma då eftersom du själv fick lägga av på grund av en hjärnskakning?
Ja, det kanske man kan göra. Jag har aldrig tänkt på det så. Men det kanske man skulle kunna säga. Och det, jag har Marcus Nilsson där, Djurgårdsspelaren, lockout-säsongen, körde också över en sån här blindside-tackling. Och jag skäms än idag när jag stöter på Marcus Nilsson och vi pratar om den tacklingen. Och han sa, oj, tänk om det skulle skett idag, sa han. Ja, 10 matchers avstängning är det. Men nu, lyckligt eller olyckligtvis, var det ingen som såg den. Och Marcus Nilsson fick kliva av och spelade knappt något mer det slutspelet. Så att, nej, det är ju ingenting man är stolt över. Men hockeyn har förändrats. Kunskapen om hjärnskakningar är större. Alltså respekten spelare till spelare är större, vill jag hävda, idag än vad det var för 10-15 år sedan.
Jag vet inte om du kommer ihåg en riktig tjuvsmäll som Christian Berglund delade ut på, kan det ha varit Niklas Falk i SM-finalen 2001? Kommer du ihåg den?
Ja. Ja, den rullar ju på C More Classic ibland.
Ja, det var där jag såg den för inte allt för länge sen. Alltså, det kan avslöja en del av mig att jag sitter och kollar på C More Classic på lördagskvällar. Men, nej, men den hade ju inte gått förbi idag, om vi säger så.
Nej, men också, du ser ju hockeyn har förändrats. Bara ta Djurgården mot Luleå, kvartsfinalserien 2011. Eller året efter när jag spelade i Färjestad, vi mötte HV71. Det var ju brutalt fult. Domarna hade liksom...
Var det då Jesse Joensu tog dig, eller?
Ja, han tryckte ut tänderna på mig. Vi fick visserligen matcha, men ingen vidare avstängning. Och hade det skett idag så hade det nog varit kanske ett litet drev mot Joensu. Då hade du i alla fall backat upp med, det vet jag.
Definitivt, definitivt.
Men det, lite, om vi bara lämnar Högström då och går vidare. Vi kan i alla fall konstatera att vi tyckte det var fult, onödigt, han fick ett straff. Det betyder ju inte att vi tycker att Högström är en idiot eller att vi ogillar honom på något sätt. Jag vet hur Marcus Högström mår. Även om han själv kallar en icke-situation och han har sett den på video efter, så vet jag att man mår skitdåligt. Och det kan jag faktiskt tala av erfarenhet. Man sover inte många timmar när man har gjort något sånt fult.
Och sen får jag bara lägga till en grej till där också, att jag har ju sett lite Röglefolk som att nu ska det startas en jakt på Marcus Högström när Djurgården kommer ner till Ängelholm den 30 december, att vi ska jaga honom, vi ska ta in fighters och allting liksom. Det blir löjligt. Nu har han mår dåligt för det förmodligen. Han har fått 3 matcher, han har fått en bot och nu får vi liksom lugna ner oss, känns det som.
Ja, alla har nog lärt sig någonting av det här och allra helst Marcus Högström som vill ha haft det ogjort och Dennis Everberg är tvungen att tacka nej till landslaget också. Så det är en situation som ingen ville hamna i, såklart. Och vi får väl låt oss lämna den bakom oss. Och någonstans i den här matchen, det kanske har glömts bort, men Nils Höglanders sorromål.
Ja, inte bara sorromål, utan jag minns ju tillbaka vad Kenny Jönsson gjorde den 19 oktober 2007 på Malmö stadion när han vallade pucken mot målburen och lurade Janni Hurme och la in den i öppet mål. Nils Höglander gör ju alltså först en sådan fint och lurar ju Marcus Högström. Och sen lägger han in ett sorgomål, så han gör ju 2 Rögle-klassiker i ett, så att säga.
Är det en Rögle-klassiker? Ja, det kanske är det. Kanske
ja,
är
men han gjorde ett Zorro-mål förra säsongen, så det är ju en Rögle-klassiker, och Kenny Jönssons mål är ju verkligen en Rögle-klassiker.
Men det här är ju, det är ju på sån otroligt hög nivå, alltså skicklighetsnivån på det Höglande gör. När man står still och trycker ner och lägger upp pucken så här, det klarar... I dagens hockey klarar ganska många spelare det. Men just det här att man gör i en och samma rörelse, från att då finta bort Marcus Högström till att sen gå runt och lägga upp den på bladet och trycka in den skicklighetsnivån. Jag kommenterade matchen och har sagt att jag har inte sett något liknande, och det står jag fast vid.
Nej, ja, det enda som är liknande är när han gjorde det mot Färjestad förra året, men detta var ju på en nivå klart högre upp.
Ja, nej, vi får väl lyfta på den berömda hatten för Höglanders mål där. Det var veckans höjdpunkt utan tvekan.
Men i den här matchen så hände ju inte bara de här två situationerna, utan det var ju ett Djurgården vi fick se som... Ja, det var ju du som såg matchen, jag var själv i Gävle, men jag har ju förstått i efterhand att det var ett fullständigt haveri från Djurgårdens sida, och... Man har ju kunnat se lite tv-bilder i efterhand att Djurgårdens sportchef Joakim Eriksson var nere i omklädningsrummet och härjade loss ordentligt. Och det tycker jag, om jag ska vara helt ärlig, så jag log lite grann på mig själv och tycker det är härligt att han kliver ner och gör det. Även om jag i grunden inte tycker att en sportchef ska springa där. Men i det läget så tycker jag ändå det är rätt att markera, för då fattar spelarna att det är allvar.
Men det är en röst som de kanske inte hör i det läget annars. De hör Robert Olsson, Mikael Håkansson, Bemström, tränarna där hela tiden. Men jag har spelat då i Timrå, där var Kent Nubbe Nordberg, han var ofta nere. Samma sak i Färjestad, Håkan Loob, vissa tillfällen, Thomas Rundqvist kunde komma ner där. Jag ser inget konstigt med det, utan när Djurgården uppträdde som de gjorde på Hovet, jag sträckte mig så långt att det var nog det sämsta Djurgården har presterat under Robert Olssons tid som Djurgårdstränare, och då förstår du på vilken nivå det handlar om. Att då en sportchef kommer ner, jag har inga problem med det, absolut inte.
Nej, det har inte jag heller. Det är som jag säger, att om det inte händer för ofta så blir det ju ändå att spelarna liksom ryggar tillbaka lite grann. Oj, vad händer nu? Ja. Så att därför tycker jag att det var helt rätt gjort.
Men om man bara gör en liten flipppass från Djurgårdens omklädningsrum, så kommer man till AIKs omklädningsrum i Hovet. Och där har ju sportchefen suttit på dubbla stolar fram till igår. När Anders Gossi då valde att avgå, eller avgick han, eller fick han sparken, eller han gav sig själv sparken.
Versionen är att han kliver av. Men ja, och det är väl, jag tror de är rätt så enade om att det var så det skulle bli.
Men Johan, hur i hela fridens dagar kan en sportchef vara assisterande tränare? Hur kan en assisterande tränare vara huvudtränarens chef?
Nej, men det är ju det som inte har gått. Det har de ju, tack och lov, kommit på det här nu. För att det vad jag har hört, så är det ju ändå Gossi som har varit den som har haft sista ordet i stort sett. Jag har inte fått det verifierat från någon, men... Jag anser mig ändå ha så goda grunder så jag kan konstatera att det är så att Gossi har haft sista ordet. Och det, alltså, då behöver du inte ens ha en huvudtränare.
Nej, det känns ju verkligen så. Och Jussi Salo då, som är en ambitiös tränare, han måste hela tiden titta till höger över axeln eller till vänster. Vad tycker Gossi? Vad är hans minspel? Vad tycker han om det här? Tränar vi rätt? Det blir en ohållbar situation, och det skulle jag väl säga är en enskild största anledningen att AIK ligger där de ligger. Det är att Anders Gossi har sprungit runt för mycket, haft för stor roll i den dagliga verksamheten.
Ja, och du kommer in på en grej där, tränat rätt. Har AIK Hockey verkligen tränat rätt? Alltså, de har ju kommit tidigt på morgonen och så har varit hårda fyspass och så långa isträningar. Det har ju varit mer kvantitet än kvalitet på grejerna, och det känns ju verkligen inte 2019 att man ska hålla på och hårdträna, för att han hade snöat in sig på att de var så dåligt tränade när de åkte ut mot Oskarshamn och Leksand, så att nu skulle minsann bli hårdare än någonsin. Så att jag tror att han har haft riktigt stor påverkan på det som har varit i AIK Hockey.
Men han har kunnat sagt klyschan i alla fall, eller hur?
Vilken tänker du på?
Bättre tränad än någonsin.
Förmodligen har han det.
Ja, nej, men det är väl ända rätta, och det finns ju bara en väg uppåt nu för AIK, och det är ju, eller finns ju bara en väg, och den är uppåt, men de har ju en bra bit kvar till Modo, och den formen Modo är nu, så vem kan stoppa dem?
Ja, det ska väl vara Björklöven eller Timrå då. Man har ju ändå sett de här tendenserna på Hellqvist-bygget, att de har fått såna ruggiga formtoppar. Precis som att de har fått riktigt djupa dalar. Men nu har de 9 raka matcher med segrar. Så att det har ju märkt i tabellen också. Det var ju en ren överkörning här över Södertälje som... Ja, nu är de väl nästan tillbaka på ruta 1 där de var när de hade sparkat Uffe Lundberg. Men det är en annan historia.
Kortvarig effekt, men Modo där, berätta mer. Jag såg du skrev på Twitter där lite om Björn Hellqvist, att det känns som typiskt andra år för Björn Hellqvist. Vad menar du med det?
Ja, men det har väl varit de lite tendenserna tidigare när han har kommit in i klubbar. Först i Rögle så var det lite hackigt i början. Samma sak när han kom in i Malmö, lite hackigt i början. Han gick ju till Danmark efter att han hade varit i Malmö. Det blev bara en säsong. Och sen så kom han upp till Modo. Eller han var i Oskarshamn bara ett år också. Fick inte... Då gick de inte riktigt hela vägen. Men det kändes ju som att de lossnade i år 2 lite grann på det som Hellqvist hade byggt upp. Och sen så har han varit i Övik nu i 2 säsonger. Första året blev det ett litet lyft. Lite attitydsförändring, lite annan träningskultur. Och nu får de liksom utlopp för det de har byggt upp här under 1,5 års tid med Hellqvist, känns det som.
Ja, det känns ju homogent, och är det någonstans så är det kanske ett lugn över Modo. Det har ju varit den här hetsen och gupp sedan man åkte ut, men det känns ju inte som att man pratar i de termerna lika mycket. Det finns ju en mer långsiktighet än vad jag upplevt tidigare.
Ja, men det är ju så det är, det tycker jag. Det är ju slut på stjärnor utifrån, och man har liksom byggt upp till exempel Jonathan Jonsson, tagit in Olofsson utifrån, Kim Rostal har kommit från Malmö, sen har du ungtupparna, Norlinder, Tom Hedberg har de i form, att Tom Hedberg är ju löjligt bra just nu.
Bästa back i Hockeyallsvenskan, va?
Hedberg, ja. Alltså jag tycker just nu är han det. Alltså han är magisk just nu. Och då har de ändå Norlinder också. Som inte är långt efter då.
Men du svepte liksom förbi Fredrik Olofsson. Kan vi inte bara stanna upp lite på honom? Den, alltså SHL-klubbarna, om inte Modo går upp nu då, så måste ju SHL-klubben bara sitta och dregla över den här spelaren.
Lite kul att du nämner Olofsson där, för att... Precis innan det blev klart så var det jag som avslöjade nyheten, och det var inte riktigt 100 klart när Hellqvist ringer upp mig och han blir lite uppgiven för att jag har breakat den nyheten.
För den hade smygt lite under radarn, eller?
Ja, men precis, den kom lite under radarn där, så var jag rädd att han skulle tappa den. När man har hittat ett enda guldkorn så kommer du ska sabba det här.
Ja, det är typiskt dig.
Ja, nej, men de rodde ju det i hamn som väl var, så att
men vad bra, jag tycker han bara blir bättre och bättre i match för match jag ser, och jag skulle faktiskt kunna sträcka mig så långt och säga att det kanske är Hockeyallsvenskans bästa spelare här och nu. Jag skulle nog sträcka mig så långt faktiskt.
Ja, det är så, ja, det är svårt att säga emot, det skulle vara Tom Hedberg i så fall.
Ja, men om man ser
eller Kanäta i Björklöven kanske.
Ja, vi får väl ta ut bästa målvakt Kanära och bästa back Hedberg, och får vi ta ut bästa forward Olofsson kanske då.
Ja, men det kan jag faktiskt skriva under på. Men då har du ändå glömt bort Jonathan Dahlén, men ja.
Oj. Och Albin Lundin. Ja, nej, men jag ser en sån komplett där i Fredrik Olofssons spel, alltså över hela banan. Dahlén är ju klart, det är Hockeyallsvenskans största stjärna, absolut, det är tveklöst, är det så. Men jag ser en kanske än mer komplett spelare, Olofsson, över hela isen. Så att, är ruggigt bra. Men Kanära i Björklöven, såg du matchen Björklöven-Västerås?
Ja, jag såg i alla fall halvan av den.
jag satt ju faktiskt på tåg ner till dig i Malmö då faktiskt på fredag eftermiddag. För att åka från Karlstad till Malmö, det är inte det lätta ska jag säga. Så då får man åka tåg. Men då sitter ju du, jag och vår eminenta kollega Robin Lindgren. Vi har ju en liten chattgrupp som vi brukar prata i. Det är uppiggande att sitta där och prata. Och så satt vi i fredags... Men då såg inte du Björklöven Västerås, för du hade inte fått tillgång till tvn, eller hur var det?
Ja, nu sitter du och hittar på historia, höll jag på att säga. Men jag kan verifiera att så var fallet, i alla fall till tredje perioden börjar jag.
Ja, men det var en väldigt bra match, sett i Hockeyallsvenskan tycker jag. Björklöven är ju bra topplag som man är, men Västerås kommer bara mer och mer. Känns som att Pananen har fått liksom pussla ihop och bygga ihop det här laget på ett bra sätt efter att ha tappat.
Men jag tycker de fortfarande är lite för ojämna. De är lite för ojämna. De är ändå någonstans, är de på väg någonstans, men det kommer lite småhaveri emellanåt mot Tingsryd hemma, mot Västervik hemma.
Ja, de har haft lite problem hemma. Nej, haft lite problem hemma, men Johan, process.
Ja, det är de glada för att använda.
Ja, men det är ju det. Med tanke på att de tappade ju allt av värde, tänkte jag säga. Så var det absolut inte, men de tappade ju enormt mycket skickliga spelare efter succésäsongen i fjol. Klart det tar ett tag att bygga ihop. Men när man kommer upp till Umeå fullsatt där, ruggig härlig atmosfär, inramning, och kommer och nollar Björklöven, alltså vinner med 2-0. Jag är jätteimponerad av det försvarsspelet man visade upp.
Du sa ju faktiskt ganska tidigt i den här chattgruppen att Västerås kommer att vinna, och du sa väl det till och med när det stod 0-0, om jag nu ska ge dig lite cred i alla fall.
Ja, det gjorde jag faktiskt. Men jag såg det när sättet man uppträdde, sättet man spelade, och lite hur Björklöven, kanske lite förvånande, hur de frustrerade, jag upplevde att de var. Dålig disciplin, tog lite onödiga utvisningar. För att vara ett topplag eller serieledare så var det kanske lite ovant att se den frustrationen hos dem.
Ja, men jag tror faktiskt Björklöven kan må bra av att få en liten käftsmäll så det inte går alldeles för mycket på räls för dem. De ska ju möta Modo här i nästa vecka. Det blir ju bara den och Västerås BIK Karlskoga som kommer spelas inhemskt här i Sverige nästa vecka. Då förutom Tre Kronor som spelar i Karjala då.
Men om man, du pratar lite om käftsmäll för Björklöven. Hur många käftsmällar kan man tåla i Mora efter nykomling, om man säger så? Alltså tillbaka i Hockeyallsvenskan efter en kval mot Leksand i fjol, åkte ut. Tycker ändå man har en bra trupp, framförallt backsida ser egentligen på pappret bra. Men det är total, där är det ju, ja, det är ju katastrof.
Ja, det är faktiskt helt rätt uttryckt. Nu har inte jag sett Mora överdrivet mycket, men alla rapporter därifrån säger att de riktigt saknar linjer i grejerna. Att Jeff Jacobs orutin börjar lysa igenom lite väl mycket. Och att Mora verkligen... Ja, det är, och så har de lite problem på målvaktssidan också. De har ju båda målvakterna skadade. Fick ju låna Ward här från Linköping, J20-målvakten, född 2001, som bara kastades in. Så att det är nog inte helt muntert i Mora just nu, och frågan är var de är på väg, om de behöver göra någonting, kanske till och med göra någonting i båset. Jag menar, Daniel Grillfors har ju inte varit tränare tidigare, och så är det Jeff då som är huvudtränare, och sen så har du ju Örjan Lindmark som är assisterande tränare. Det är ju han som egentligen besitter mest rutin på den posten.
Det är ett tufft läge för dem. Men ring Christian Engstrand. Allt är förlåtet, allt är glömt. Ta in honom igen. Ändå en stabil, bra målvakt som man kan luta sig mot, som kan ge dem lite poäng och trygghet. Jag förstår inte att det kan se så ostrukturerat ut i defensiven när du har Nersterbö, du har Skogs, nu visserligen bäst före datumet passerat. Du har
Masur,
Viktor Amner. Alltså, det är rätt.
Kristoffer Gunnarsson också.
Just det, som var både Linköping och Frölunda, gammal JVM-back. Så det är ju förvånansvärt att de har fått ut så lite av ett så pass meriterat och bra... Meriterat, ska jag säga. Inte bra är det ju inte här och nu, men ändå en stabil backsida.
Ja, men det behöver hända någonting. Men det kan, de har ju blivit lite tunna också. De tappar ju David Goodwin här. Eller tappar. De skickade ut honom. Han lyckades med konststycket att även få sparken i Mora. Han fick ju sparken från Oskarshamn här i augusti. Så att då kan man ju ifrågasätta ännu mer vad Oskarshamn höll på med i somras när de plockade in Goodwin.
Men där är ju också, det var väl du som skrev om den, att det var lite stelt i Oskarshamn där mellan sportchefen Daniel Stolt och tränaren Håkan Åhlund. Det är klart att den här Goodwin-värvningen och Jake Newton, om det, jag vet inte om det ligger till grund, men Vad har du där? Vad är känslan och stämningen där kring?
Nej, men det är ju som vi skrev, det var jag och kollega Mattias Tengblad som skrev artikeln här i början av förra veckan, och alla rapporter vi har kommit, som vi har fått in utifrån och som även väldigt bra källor bekräftar, är ju att det har skurit sig ordentligt mellan Håkan Åhlund och Daniel Stolt, och ja, någonstans så... Alltså jag har ju bara gått och väntat på det lite grann, eftersom det har varit lite värvningar som har gjort som inte har fallit så väl ut, så har jag egentligen bara gått och väntat på att Åhlund ska ledsna på att det Stolt plockar in inte är av den dignitet Åhlund vill ha.
Nej, och sen, nej, det är ju den här rocktickar, titchar, eller det har ju varit... katastrofalt dålig. Jag såg han backchecking situation mot Brynäs i ett viktigt läge, var helt totalt ointresserad. Så att det har ju varit värvningar som har varit svaga från dem. Man fick in Niklas Hart, tycker jag var bra värvning, Johannes Salomonsson, Johan Alm, nu han skadad. Det var ändå spelare man fick in sent som jag tycker var bra. Sen har det varit för många dåliga. Men att man två så pass viktiga personer i en sån liten förening som behöver hålla samman, att de inte kan dra jämnt, det kan sluta illa.
Ja, men är din känsla av att det går att lösa en sån uppkommen situation? För det är nog två rätt principfasta herrar, även om man inte ska vara det.
Nej, men det är väl det som blir frågan för ordförande eller för föreningen. Det är Oskarshamns bästa måste man alltid ha i åtanke. Då får individuella prestiger och allting läggas åt sidan. Sen är det klart att om det har gått så långt att det inte går att samarbeta, så är det ju ohållbart på sikt. Men här måste alla göra vad som är bäst för Oskarshamn. Men klarar de inte att hålla sams, så måste en av dem lämna.
Men om man hade fått välja vem som skulle lämna, så måste man ju ha åtanke att Håkan Åhlund tog upp laget till SHL i våras. Daniel Stolt har aldrig haft en högre erfarenhet än Division 1. Kan Oskarshamn göra någonting annat än att plocka av Daniel Stolt i ett sånt läge?
Nej, egentligen inte. Och det är väl det Håkan Åhlund vet också. Det är väl, han sitter ju på en ganska maktposition så tillvida att han har ju hög status där, med tanke på att han tog upp dem i fjol. Så det är klart att han sitter ju... Det blir ju en svår situation om vi pratade om Gossi tidigare. Han assisterade med chef Håkan Åhlund. Chef är Daniel Stolt. Men kanske inte har den respekten för honom med tanke på hans...
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss, puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Brist på erfarenhet. Så det är... Nej, det är... Jag var inte förvånad att när uppgifterna kom ut... Men de måste lösa dem, det är en sak som är säker. Ja, det blir en väldigt härlig vecka för mig som kommer. Ingen SHL-hockey, inget jobb med andra ord, så att jag kan återhämta mig. Men du å andra sidan, Johan, nu vill lite din säsong börja lite, va? Med tanke på att det är många klubbar som jagar spelare.
Ja, men så är det ju. Nu har det ju varit igång hela hösten, men kom ju fram till att det varit 18 värvningar i SHL i förra avsnittet. Så att det har ju varit ganska full rulle här hela hösten egentligen. Men det är klart att nu när det kommer ett uppehåll, så har ju klubbarna verkligen chansen att göra lite grejer i sina trupper.
Men vi går igenom hela tabellen, lag för lag, för att kolla vilka lag som eventuellt behöver värva, spetsa till, kanske till och med låna ut spelare till Hockeyallsvenskan. Vi börjar med topplaget, serieledare. Trodde du det? Att Örebro skulle leda serien efter 16 matcher?
Nej, det var väl ingen som trodde det, mer än möjligtvis de själva. Jag vet inte vad du tippade dem i tabellen.
Ja, jag satt ju och drack paraplydrinkar där och i somras och tippade om 11 i tabellen. Tyckte jag var ganska generöst att tippa om 11 faktiskt.
Ja, men då var jag lite mer generös. Jag tror jag tippade om 10 om jag inte sitter och ljuger här nu. Men det kanske, då får jag stå för det. Men 10 tror jag tippade om. Men i alla fall, jag tror faktiskt, de har ju givetvis ingen panik att plocka in någonting i truppen. Men de har ju ändå varit ganska öppna med att de ändå vill fylla på med någonting sen de sparkade här i somras. Och det namnet tappar jag förbannat hela tiden.
Okej, Kirby Reichel.
Kirby Reichel, och han fick kicken även borta i KHL.
Då är det en tävling mellan David Goodwin och Kirby Reichel, vem som får sparken 3 gånger den här säsongen.
Ja, båda 2 klubblösa, så vi får se vad de tar vägen, om de hamnar i schweiziska andra ligan eller Italien eller någonting, vi får se. Nej, men jag tror att det är ingen panik, men hittar de någonting så kommer de definitivt slå till, för nu känner de att de sitter i en bra position och det finns ju ingen anledning att bara hasta in någonting, utan nu kan Niklas Johansson, sportchefen i Örebro, sitta och vänta in lite grann vad alla andra gör, så kan han göra sitt drag sedan och så får han lite mer pengar att leka med om han kanske gör det i december istället.
Men han kan ju fiska i helt andra vatten nu än vad han gjort tidigare år för att värva en spelare när du ligger 12, 13 som de har legat de senaste åren, 11, 12 där någonstans, och ringa till spelare eller agenter. Men jag menar, nu när man leder serien, då kan man ha en liten annan svansföring och gå på andra spelare. Så att jag tror att Örebro kommer värva, inte under det här landslagsuppehållet, men de kommer att värva december, januari och få in kanske en back och en forward, även om de inte här och nu just behöver det.
Ja, men det tror jag också. Men jag tror som sagt, ingen panik.
Rögle 2 på, vi ska säga att Örebro har 34 poäng, Rögle 2 på 32 poäng. Hur ser det ut där?
Ja, du har ju alla skador där, men jag såg vi fick en fråga om det, så vi kan väl ta och slänga in den också. Kommer Rögle behöva värva någonting här eftersom de har lite skador? Men då såg jag att det var en annan Rögle-supporter som svarade den supportern att alla de skadade verkar vara tillbaka här efter uppehållet. Och det är väl lite grann det som har visat sig här nu i Rögle, att när skadorna tickar upp mot en 3, 4, 5 stycken så är ju behovet stort. Och det är ju egentligen i vilken klubb som helst. Och det är ju inga dussinspelare heller som har varit skadade för dem. Så att det är kanske klart att de kanske tittar på något namn, för de kanske anar att våren blir lång.
Ja, jag tror också att de tittar, och Dennis Everberg vet man ju faktiskt inte mer eftersom det är en hjärnskakning, tvingades tacka nej till landslaget. Förhoppningsvis är han tillbaka efter landslagsuppehållet, men jag tror också att Rögle kommer värva, men där kommer man sitta ganska lugnt och vänta på att liksom rätt namn som ska passa in i gruppen dyker upp, är min känsla.
Ja, och det är lite slut på det här att bröderna Abbott bara plockar in random transatlanter som de hade en tendens att göra lite grann i början, utan de har faktiskt tänkt lite annorlunda i lagbygget här nu, och kanske gärna vill ha någonting svenskt som man vet funkar i ligan.
Vi går vidare till trean Frölunda på 31 poäng. Det handlar väl kanske mer om att göra sig av med spelare, jag vet inte. Ska de värva eller hur ser det ut där?
Ja, alltså det tänkte man kanske att de inte hade ett behov av förra året heller, när de ändå tog in Gormley där i januari. Så att jag tror inte det är omöjligt att de gör det, för att de kanske inser att de behöver någon kraft till ett slutspel. Eller...
Men ingenting här och nu?
Nej, här och nu tror jag att nu finns det ingen anledning att göra det. Visserligen har de 2 raka förluster, men jag menar, Frölunda har väl inte någon position att man behöver drabbas av någon panik för det på något sätt.
Fjärde plats i tabellen med 30 poäng, Färjestad. Hur ser deras uppehåll ut?
Ja, det är väl Leskinen-gate, om man får säga så. Det har väl ändå varit lite snack kring honom här hela hösten. Att
4 minuters istid i lördags mot Djurgården hemma. Han var 13:e forward. 4 minuters istid.
Ja, det ökar ju inte på hans trivsel i Karlstad, även om han menar på att han trivs väldigt bra där.
Nej, vi var inne på det för något avsnitt sen, att Leskinen dagar i Karlstad räknade, och jag kan inte tolka det på något annat sätt, uppsatt som 13:e forward. Jag kommenterade Färjestad när de mötte Örebro i torsdags. Och jag led faktiskt med Jesper Olofsson, som spelade större delen av matchen med Leskinen. För att Leskinen har en unik förmåga, skulle jag säga, att dra ner på tempot. Alltså han går runt och spelar hockey, och det är någonting som Färjestad inte står för. Så att här känns det som en tidsfråga innan parterna skiljs åt, ta varandra hand i samförstånd, som det så fint heter.
Kan vi få en trade någonstans då?
Ja, låt mig presentera. Det var faktiskt en fråga som dök upp här om en trade. Malmö behöver ju spets. De kanske inte har råd med läskiga.
Behöver de som drar ner på farten då?
Nej, det är i och för sig sant. Visserligen, men de behöver spets. Men nu vet jag inte. Men det var ju faktiskt en på Twitter här, Henrik Andersson, som la ett förslag angående Läskinen. Nu kanske inte Läskinen precis ska gå till Malmö. Jag vet inte om de har den börsen för att kunna ta hans kontrakt. Men han presenterade i alla fall om Färje skulle ta Nikola Mayer från just Malmö. Det känns som att Nikola Mayer skulle passa in i Färjestads sätt att spela. Vad, du som har sett Mayer mer, är han Malmös framtid eller är den i Karlstad kanske, som Henrik antyder eller tycker?
Ja, men om den är i Karlstad vet jag inte, men jag blir ju mer... Alltså nu tycker jag visserligen att han har ändå lyft sig okej här nu. Han hade ju vaskat fram någon chans här i första perioden mot Leksand, men jag tycker ändå att han kommer till alldeles för få läge, Mayer i Malmö, så att jag blir allt mer skeptisk om det verkligen ska lossna där.
Ja, så ingen Mayer till Färjestad då?
Ska väl aldrig säga aldrig, men nej, om du ska ha ett svar på frågan.
Men Färjestad måste ju värva då, om Läskinen försvinner så är det såklart, då öppnar det ju upp möjligheter att värva något annat. Kanske inte det här uppehållet, men framledes i alla fall. Femman Luleå på 30 poäng, samma poäng som Färjestad. De har ju lite skador. Hollander, Emil Larsson är visserligen på väg tillbaka. Fredrik Styrman borta resten av säsongen. Det känns som att där kan det hända lite.
Ja, de byggde en ganska stor trupp från början, i alla fall på forwardsidan, så startade de upp med 15 forwards. Hollander kommer ju tillbaka någonstans här kring jul, så det är ju inte jättelångt bort att Hollander kommer tillbaka i alla fall.
Emil Larsson tillbaka i november sägs det.
Och de tog in Daniel Widing här på 7 veckor fram till 19 december, så att jag tror ändå inte att de behöver ha den på länken. Det är väl snarare att man kanske behöver en back för att ha bredden när man ändå vet att Fredrik Styrman är borta hela säsongen.
Elias Fält är det ett namn som skulle passa där. Det finns väl fortfarande lite kräm kvar, Elias Fält.
Ja, men är det...
Men alltså, ja. Kom upp som sjunde back, få chansen att vinna, vara med och gå långt. En bra kille i omklädningsrummet, rutin, kan spela 8, 10, 5, 15 minuter om det så krävs.
Ja, alltså egentligen. Ja, varför inte egentligen?
Då avslöjar vi det då.
Ja, det är inte, okay,
det är inte så du jobbar kanske. Nej, vi går vidare till HV71 då, som seriens mest ojämna lag får jag väl ändå säga. Jag vet aldrig när jag ska åka och jobba och vad ska vi prata om HV71 idag? Det vet jag faktiskt inte. Jag vet aldrig vad jag får av laget. De kan prestera jättebra en dag och jättedåligt en annan dag. Men HV i alla fall sexa på 26 poäng.
Och så har vi David Gustafsson som de kanske går lite grann och väntar på där borta i Winnipeg. Nu har han ju spelat ett gäng matcher, så att kommer han tillbaka eller inte?
Ja, han är också bara någon match bort ifrån för att första år på kontraktet där borta i Winnipeg ska ticka in. Och gör det så kanske de, då har de väl liksom ambition att han ska stanna där hela året. HV hade, det var kul om David kom hem, för jag tror att han skulle vara en riktigt positiv injektion. Och jag gillar verkligen det som jag såg och utveckling från David i fjol, framförallt efter JVM under slutspelet.
Ja, och sen så kan det bli lite intressant vad som händer på målvaktssidan, för nu är ju Adam Åhman på väg tillbaka in i laget här. Och Stefan Lund hintade lite grann för mig för någon vecka sedan här när HV var nere och spelade i Malmö att de kanske skulle låna ut honom till Hockeyallsvenskan för att spela igång honom här inför att de tappar Alnefelt i JVM, det är högst troligt.
Det låter väl jättesunt och bra att Åhman får matcher och komma igång ordentligt. Men David Gustafsson center, är det för tidigt eller och göra en liten pudel angående Axel Holmström? Vi var väl ganska kritiska mot honom tidigare, med all rätt, med tanke på att han inte inledde så bra och knappt fick speltid heller.
Jo, men det stämmer. Det var ju nästan så att man satt och var lite hånfull där, att det cirkulerade en bild från HVTVs inslag när han såg ut och hade lagt på sig lite trivselkilo i sommar och sådär. Men han har gjort poäng i 4 raka matcher här nu och har ju faktiskt visat sig att han
kommer mer och mer.
Hyfsat kontinuerlig här alltså.
Ja, absolut. Ja, men det känns ju som att HV kan väl sitta ganska... Man väntar nog in David Gustafsson innan man tar något beslut. Backsidan behöver man inte... Den ska man inte röra vid, för den är bra. Målvaktssidan, det har de bra spets och också bredd som vi var inne på.
Ja, och gällande David så kan du egentligen komma ett beslut här när som helst, så att det vet vi ju inte.
Vi går vidare till Skellefteå som ändå har varit en positiv överraskning. Landar in på en sjunde plats på samma poäng som HV71 på med 26 poäng. Man fick ju in Thomas Kiskinen och han behövde 38 sekunder på sig och presentera sig för Skellefteå-publiken. Och där har man ju nästan, forwardsuppsättningen är ju, den är ju bred. Och backuppsättningen bred, målvaktssida nu, Armalis tillbaka. Det är, ja, sitter men, väl ganska tjocka och nöjda.
Om du tittar på Kiskinen, så ska en import agera, så ska en import producera. Du har ju din lilla gullegris Tom Pajat där som, ja, när du var i Skellefteå så gjorde han väl 1+1. Och det var nästan direkt efter att jag inte tyckte att det var okej att ha en import som producerar så lite poäng.
Nej, men då, ja, då, men han kanske bara Tom Pajets närvaro höjde Kiskinen då. De spelade ju en kedja tillsammans, så att Tom Pajet betydde mycket för Kiskinen kan vi konstatera.
Ja, men säkert, säkert.
Men de är ju fat and happy. De är ju, känns som att mer man ska låna ut spelare. Där är ju frågan om en sån som Rickard Hugg då, JVM-spelare i fjol, har en begränsad roll, kanske istället låna ut honom. Nu vet vi att han inte kommer gå till Björklöven, det kan vi konstatera i alla fall. Men det finns ju lag aningen några mil söderut, både Modo och Timrå, som nog skulle ta emot en Rickard Hugg med öppna armar.
Det tror jag verkligen de skulle.
Ja, veckans får väl ändå säga, eller föregående veckans krislag ändå, Djurgården på 8:e plats, 25 poäng, en poäng bakom då Skellefteå, så man är bara en poäng bakom 6:e platsen, så att det är ingen fara för Djurgården. Men veckan har innehållit 3 förluster, 3-13 tror jag man hade i målskillnad, vilket är, talas i tydliga språk.
Ja, och där, om man ska prata spelare in, så är det väl att börja ju någonstans närma sig ett beslut för Dick Axelsson, och det har vi ju sagt länge nu, men nu känns det som att läget är skarpt.
Ja, nej, men nu måste de ha in, kreativitet, fart. Det är totalt avsaknad av fart. Det känns som att man stundtals går runt och spelar hockey i Djurgården, och det är ju någonting som de inte har gjort under Robert Olssons ledning de här alla åren, så att man måste ha in Dick Axelsson, och jag ska sträcka mig så långt att jag tror man måste ha in ytterligare forwards för att kunna bli en konkurrent här på topp 6.
Bemström, frågetecken.
Han blir kvar i Columbus, det är jag helt övertygad om. Där ska man nog inte sätta några större förhoppningar. Nu har man visserligen Jakob Josefsson borta, det vet alla. Han var säsongens mest värdefulla spelare i fjol. Vet alla vet vad en sån spelare betyder. Men Djurgården behöver få in energi och forward. Så Dick Axelsson är en, och skulle inte bli förvånad om man letar ytterligare en forward faktiskt. Nere i din hemstad Malmö, ja, bara för en vecka sedan så skulle de ju värva division 1-spelare, hintade Peter Andersson. Och vi intervjuade faktiskt Patrik Sylvegård, sportchefen, i lördags när vi var i Malmö och Malmö-Leksand. Han hade haft ett kvartssamtal, sa han, med Peter Andersson. Han tyckte inte att han skulle uttala sig så. Men du kan i alla fall uttala om Malmö måste värva. De är 9:e plats med 22 poäng efter 16 matcher.
Ja, men jag tycker att man behöver en skarpskytt, och det är ju egentligen en Ville Leskinen de behöver, fast de har ju förmodligen inte råd med det, och de vill inte ha någon som drar ner på tempot, så att de hade behövt någon som har lite fart på rören, en högerskytt som kan stänka dit målen, för jag tycker att det märks ju direkt när till exempel Max Görtz och Johan Olofsson är borta. Då har de alltså inte en enda forward som är högerskytt. Då kan de bara spela Marcus Björk i powerplay på den sidan, så att säga.
Nej, det känns... Men det är en ansträngd ekonomi också. Sen, jag ställde frågan till när vi hade Patrik Sylvegård i Simor-studien om det var svårare för Malmö, om han upplevde det var svårare att ge plats och utrymme till kreativa spelare. Då tänkte jag på att Emil Molin har inte lyckats. Han har skeppats iväg. Komarek, när han var frisk, spelade inte 5-5. Emil Molin nämnde jag. Mayer här, som vi har varit inne på. Är det svårare för Malmö, också rent historiskt, det är Andy Mealy, vi kan fortsätta räkna, och få in dem i Malmös arbetarsystem?
Ja, uppenbarligen är det ju så. Jag lyssnade på intervjun i efterhand, och det verkar ju som att du sa någonting där som liksom Sylvegård verkligen tog till sig. Ja, det är ju, det kanske är så att det är någonting vi får jobba med, sa han ju då.
Ja, för det känns, ska Malmö, nu Malmö är ju ändå låg budget, alltså laget är väl inte långt ner på den undre halvan av lönelistan, och det finns ju en anledning. Malmö är ett kontrollår, ekonomin måste vara i balans och alla de där sakerna, så det är klart att det finns aspekter. Men ska man ta nästa steg från att vara nu ett kvarts semifinallag som man har varit de senaste åren, men att ta ytterligare ett steg, så måste man ju också addera spetsen till det hårda arbetet.
Ja, det håller jag med om, och det är lite den spelartypen jag kan sakna som kan göra lite skillnad. Jag tycker att Mattias Myttinen ändå har kommit in som en injektion i laget. Nu var han ganska osynlig mot Leksand, men jag tycker ändå på de matcherna tidigare har han kommit in och höjt upp den nivå. Han har offensiva skills i sig.
Ja, efter Malmö så har Brynäs nu kravlat sig upp på en 10:e plats. Alltså man är på slutspelsplats nu, Brynäs. Kanske första gången eller efter premiärsegern mot Frölunda. Men man vann mot Frölunda i lördags. Man har 18 poäng efter 16 matcher. Här kommer det hända grejer, va?
Jo, visst känns det så. Och det har jag varit inne på tidigare, att jag tror att Jadon DeChano, nu när man har lärt sig namnet, så tror jag att han snart har gjort sitt. Jag blir inte förvånad om han är borta efter uppehållet. Så att det kommer ju förmodligen bredas plats för någonting annat där.
Räddade Magnus Sundqvist sitt jobb, skulle jag vilja säga, med tanke på att man vann här i lördags mot Frölunda?
Ja, så det är svårt att säga. Jag såg inte matchen, så att men det är klart att 3-1 mot svenska mästarna är ju ändå, det är ändå starka papper.
Ser man på Magnus Sundqvist, 53 matcher som huvudtränare i Brynäs, 15 trepoängare, 66 poäng på 53 matcher. Är det Brynäs? Är det Brynäs framtid då?
Nej, alltså det är det ju inte om man tittar på det sättet. Men jag har egentligen inget argument så för att man ska att han ska vara där, mer än att de ändå har investerat förtroende och allting i honom. Så att det, alltså Brynäs har sparkat tränare på löpande band senaste åren, och det har ju uppenbarligen inte hjälpt någonting. Så att alltså för förtroendets skull för Dakell och Sundlöv, eller framförallt Dakell i det här fallet, så är det ju ändå en förtroendesak det handlar om, kan jag tycka.
Jag tror att Magnus Sundqvist räddade sitt jobb genom att vinna här. Jag tror att det hade varit nästan så att hade varit tvungen att göra någonting för att visa supportarna att man inser allvaret och visa handlingskraft. Så att jag tror faktiskt att Magnus räddade sitt jobb i och med segern där. Och innan säsongen summeras för Brynäs, så tror jag man kommer ta in en back. Och om man nu skickar DeChano, så kommer man skicka eller ta in ytterligare en forward. Det är jag övertygad om.
Ja, och det kan ske redan nu under uppehållet. Det är inte jag helt främmande för.
Leksand, 11:e plats, 17 poäng. En poäng bakom Brynäs. Leksand som är 6 poäng på borta turnén, Växjö och Malmö, på ett ändå imponerande sätt får jag säga. Två riktigt dåliga perioder gjorde man mot Malmö i lördags, och en tredje period man stängde igen och var väldigt effektiv och kunde vinna med 4-1.
Ja, och det gav ju dem lite andrum. Hade de inte tagit de två segrarna, så hade det nog kunnat bli lite High Chaparral på Thomas Johanssons kontor här den närmsta veckan. Men nu fick de ju ändå lite arbetsro. Det är ju trots allt poängen det handlar om som måste in på kontot. Och 6 poäng på 2 bortamatcher som ändå är tuffa på förhand, det tror jag ändå lugnar ner det lite grann i leden. Han behöver inte vara helt desperat, och du har ju ändå varit inne på tidigare att det har ändå sett ganska hyggligt ut i spelet, men att de behöver hålla ner på misstagen lite grann.
Då går vi vidare till Oskarshamn, 12:e plats. Det får man väl ändå säga över förväntan ändå, 17 poäng på 16 matcher, med tanke på att många målade upp Oskarshamn som en utav de sämre nykomlingarna i modern tid. Där stolt kommer han värva spelare som Ålund vill, eller är det Ålund som kommer värva spelare som han vill? Det är väl den stora frågan kanske.
Ja, de får väl nog ta och komma överens lite grann där först innan man börjar värva spelare, för jag tror inte Stolt kan gå in och värva en Rock Tichar igen utan att Ålund är med på noterna. Så att det blir nog upp till dem att lösa det där, och sen så har de ju inte några pengar kvar att värva för, utan då blir det för klubbchefen Martin Åkerberg att öppna börsen.
Ja, men det känns ju som en ersättare till Johan Alm behövs ju, men där finns det ju, där sitter man ju fortfarande med betalningsansvar fram till mitten av mitten av december, med tanke på att man har 3 månader som man betalar delar av Johan Alms lön. Så att det är inte helt enkelt. Och samtidigt, om vi pratar att Örebro fiskade lite annat vatten, så är det ju svårare att locka spelare till Oskarshamn än vad det är kanske till ett lag på den övre halvan av tabellen. Vi går vidare på Växjö, plats 13. Känn på den här, Växjö, plats 13. Låt den marinera lite där, Svensson. 16 poäng efter 16 matcher.
Men den har ju faktiskt fått marinera lite grann här under ett par veckor, så att det är ju inte... De har ju faktiskt till och med varit sist, så att de är ju bättre än vad de faktiskt har varit denna säsongen. Så att det, och nu vann de ju här mot Luleå, vilket var jättenödvändigt att de fick gå till uppehåll med en seger. Men jag tror ju ändå att jag vet att de är på jakt. Det är liksom ganska öppet att man är det.
Johan, du är Mr. Maddock. Du avslöjar kungen. Ge mig någonting på Växjö. Vad händer?
Ja, jag är helt övertygad och jag hör att de är på målvaktsjakt.
Namn, ge mig namn. 1, 2, 3 namn. Vad har du?
Jag har hört dels att de har varit på tidigare Frölunda-målvakten Johan Gustafsson, gjort en förfrågan till Mannheim som han spelar i nu, är andra keeper där nere. Jan-Axel Allavar är ju sportchef där, så han har ju starka band i Sverige. Och sen vet jag att... lite grann att Justin Poggis namn har cirkulerat. Jag vet inte om det har gjorts någon konkret förfrågan, men jag vet att det har cirkulerat lite grann där på bordet för sportchef Henrik Evertsson.
Spontant, Justin Poggi, det perfekta namnet.
Vad grundar du det på?
Han har ett grundmurat toppen bra självförtroende. Han skulle komma in i den gruppen med ett sånt lugn och sån självklarhet och sån pondus. Sen tycker jag att han har över tid visat att han är en duglig och bra målvakt. Det är, stora frågan är ju hur länge Viktor Fast blir borta. För med Viktor Fast frisk så kan du inte ta in en Alexander Salak-karaktär, eller Alex Salak-typ som spelade i Färjestad för några år sedan och nu är i Riga, som skulle kunna finnas tillgänglig på marknaden med tanke på att de har 3 målvakter i rullning där. Men då har du Viktor Fast och ska du sitta där med den kalibern på målvakt också, så vet jag inte om det är hållbart över tid.
Nej, Viktor Fast, hur länge har han varit borta nu? Det är ett par veckor. Har de sagt någon status utåt hur långt kvar det är för honom?
Nej, jag har inte hört någonting, men jag hörde tidigt när han skadades att det spekulerades i 6 till 8 veckor. Men det var bara rena spekulationer, lite rykten. Så det får man ju ta lite vad man vill. Men om man då har undersökt målvaktsmarknaden, så kan det ju också tyda på att det är någonting illavarslande med Viktor Fast, som tyder på att han kan vara borta lite längre.
Ja, det är ju inte bara på målvaktssidan som Växjö lär kolla på förstärkning, utan även på backsidan har vi ju faktiskt sett det ryktas lite grann. Jag vet att Smålandspostens hockeysida, Min Hockey, har varit ute och skrivit att Växjö är ute efter backförstärkning, och då har det ryktats lite grann om Matthew Mayon, tror man uttalar det så, som spelar i Kunlun i KHL, och även Mika Koivisto, finsk OS-back 2018, som har haft lite knackigt i Bern, har också ryktats till Växjö. De gjorde sig av med David Bernhardt som gick till Saipa här i veckan också. Så att det kan nog hända någonting på backsidan.
Jag tror också det kommer att hända, och jag tror där att Matthew Bode, som man hade satt stora förväntningar till där. Där får man nog både från Bode och Växjös sida bara... lite som Läskinen i Färjestad. Ta varandra i hand, tacka för den här tiden. Det blev inte som någon av oss hade tänkt, och önska Bode lycka till, för att det är också lika ohållbart som Läskinen där, att Bode blir kvar resten av säsongen.
Ja, och på forwardsidan har de ju kallat hem Marcus Sylvegård, men där är ju fortfarande lite andra spelare som inte riktigt lossnar. Till exempel Forsbacka Karlsson har ju inte riktigt lossnat, så att ja, man kanske behöver ta någon form av obekvämt beslut där också.
Någon som inte har varit rädd för obekväma beslut, det är ju Linköpings general manager Niklas Persson. Hans lag placerar sig som jumbo när vi går på landslagsuppehåll. Linköping på plats 14 då, med andra ord, med 15 poäng. Då har man ändå haft en stark vecka, ska vi säga. Man vann mot HV71 hemma och vann på övertid mot Rögle. Så 5 av 6 möjliga poäng. Trots det är man jumbo. Vad händer här?
Ja, nöjer de sig med det nu när de ändå har fått lite poängmässig utdelning? Kan vara så att det inte blir riktigt lika desperat. Brock Little har ju kommit igång lite grann. Så att jag är inte säker på att man har ju inte den desperationen man hade för bara någon vecka sedan. Utan, Man kanske lite lugnare kan det nog vara faktiskt.
Jag tror också det. Det har varit ganska turbulent med spelare in och ut, och när man ändå lyckas stärka upp laget här på slutet, och jag tror man sitter nöjda, är väl kanske fel ord, men ganska lugna och känner att nu måste vi ge det här laget förtroende.
Ja, men det är skitroligt med alla frågor även denna veckan, och nu har vi ju dragit på som tusan här i podden idag och känner att tiden har sprungit iväg. Ska vi ta och ge ett löfte att vi ska ge det en hel del frågor nästa vecka, så tar vi bara ett gäng. Vi har ju avhandlat några stycken här redan under tiden vi har hållit på, så vi tar några andra frågor nu. Om vi tar och börjar med en aktuell händelse som utspelar sig på samma arena som du och jag var på i lördags. Där är det bland annat Håkan Danielsson som ställer frågan: hur kan man ta Mark Riviks filmning till disciplinnämnden men inte Jensens armbåge på David Rundqvist i samma match? Vad hände med snacket innan säsongen om att vi ska bli av med huvudtacklingar för spelarnas säkerhet? Ja, jag blev faktiskt lite förvånad åt att den inte gick till disciplinnämnden. Jag var faktiskt ganska övertygad, men jag tar och lämnar det till dig som kan det här.
Ja, jag är enig med det. Jag trodde nog också att den skulle granska den. Jag vet att situationsrummet såklart plockade upp händelsen, skickade ut den till sina referenspersoner för att få en uppfattning. Armbågen träffar huvudet. Rundqvist också blev skadad i situationen. Så det var förvånans. Jag var förvånad att man inte gjorde den bedömningen.
Ja. När vi ändå har, han tog upp Mark Rivik här, och jag har sett att det är flera stycken som frågar kring Mark Riviks filmning, och som faktiskt ger Leksand ett powerplay som de senare gör 0-1 och får en riktig pole position i matchen på. Jag kan tänka mig att det blir lite irriterat, och Peter Andersson ska man nog inte fråga om den händelsen.
Nej, och det var ju en filmning. Alltså jag har sett liknande situationer som inte har blivit bedömda som filmning eller straffade. Det här är mig veteligen den första i år som har blivit straffad. Och jag vet att många, när vi skickade ut frågan, så hade många åsikter på att med 5 000, det avskräcker väl ingenting. Men det här är då en överenskommelse mellan spelarfacket SIKO och SHL, att man kan bedöma, alltså man kan straffa en filmning, och då är en summa man har kommit överens om 5 000 kronor. För att jag tror inte summan i sig är det som avskräcker, utan det är väl mer det här att man faktiskt blir stämplad som en filmare och blir straffad för det. Men då har man satt ett belopp, och det är utanför disciplinnämnden, som inte då kan ge en avstängning. Det är viktigt att förtydliga, man kan bara ge böter, man kan inte ge en avstängning för en filmning.
Då ställer jag en motfråga. Är det dags att man ser över det, att man på något sätt ska hitta ett sätt att även ge avstängningar för uppenbara filmningar?
Nej, det tycker jag inte. Alltså, filmningar tycker jag det ska straffas med böter. Ja, man kan höja böterna om det skulle avskräcka lite mera. Men det är framförallt att man blir stämplad som en filmare. Alltså, att man har filmat och fått en bot för det. Det tycker jag är en förnedrande del i sig.
Viktor Tavitsainen, jag hoppas att jag uttalar ditt namn rätt här nu. Han ställer frågan: om ni var Micke Samuelsson, alltså den sportsligt ansvariga i Södertäljes SK-styrelse, vilka tränare och vilken sportchef skulle ni vilja se i Södertälje från och med nästa säsong?
Jag tycker du har presenterat det bästa namnet, skulle jag vilja säga. För några veckor sedan, eller någon månad sedan, så presenterade du Martin Filander som nu assisterande tränare i Malmö som ny huvudtränare i Södertälje. Det tyckte jag var ett klockrent bra namn, och ett, framförallt ett framtidsnamn som huvudtränare i svensk hockey.
Har vi någon potentiell sportchef för jobbet då? Kan det vara så att Micke Samuelsson ska ta det själv, som Dackell gjorde?
Vet du, jag tycker att han har gjort ett jättebra jobb nu när han har kommit in som sportchef. Jag tycker att när jag läst intervjuer och hans uttalande, så har han liksom inte lindat in saker, att man borde gjort tio och så. Det har varit ganska mycket självkritik och aviserat att det ska bli förändringar, och lyfte direkt in, bara snodde framför kung Kent, snodde han ju självaste Hjelm där, Andreas Hjelm, och signade honom på ett längre kontrakt. Ja, väldigt kul med alla frågor som dyker upp, och vi har väft in lite frågor och framförallt mejl här. Det var ju Oskar Jansson som ville ha en genomgång av samtliga lag här, och det tyckte vi var en bra idé, och och göra något form av bokslut i samband med landslagsuppehållet.
Ja, det är härligt med alla mejl som dyker in, och vi finns tillgängliga på Sanni Svensson i ett enda ord @expressen.se. Sanni Svensson @expressen.se. Där når ni oss.
Och vi finns ju inte bara där. Skickat vykort till oss också.
Ja, men
skicka till Kvällsposten. Sanni och Svensson 205-26 i Malmö. Vi vill ha vykort. Liksom, du är den här, du är YouTuban, det ska vara tummen upp och likea och dela och hit och dit. Jag vill ha vykort.
Då kan vi skicka dem till dig då.
Jag vill skicka dem till Kvällsposten. Då får de skicka ut dem.
Ja, helt rätt. Skicka vykort om ni vill det.
Nej, det har varit en händelserik vecka, och det har ni säkert hört på hur snabbt vi har pratat. Jag får ofta kritik att jag pratar för snabbt, och jag vet inte vad du får kritik för, Johan.
Ja, det är väl att jag pratar för grötigt skulle jag tro.
Nej, det hörs inte.
Nej, du har vant dig nu.
Ja, exakt. Nej, men jättekul att ni har varit med oss. Och för alla er som har suttit och väntat på Elite Prospect-spelaren, ber om ursäkt. Vi har haft så mycket att prata om. Jag som hade planerat att sätta Johan på plats den här veckan. Men den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Vi ses om en vecka igen. Tack och hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.